Hej, hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Idag har jag hamnat i Småland och pratar med Niklas som går polisutbildningen på distans i Borås. Men han har tidigare jobbat med någonting helt annat och valde sen att söka till polisyrket. Vad han gjorde innan ska du strax få höra. Glöm inte att det fortfarande finns lite biljetter kvar till Snutsnacks livepodd som är den 1 april. Du kan gå in och få 25% rabatt fortfarande om du går in på snutsnack.se/25, alltså snutsnack.se/25 med siffror. I övrigt får du jättegärna följa oss på Facebook och på Instagram. Glöm inte att tvätta händerna, håll dig borta från större folksamlingar, så hoppas vi att det här corona som går runt nu försvinner så fort som möjligt. Ha en fantastiskt trevlig lyssning och var försiktig där ute.
Tända
Varmt välkommen till Snutsnack, Niklas.
Tackar, tackar.
Hur står det till?
Det är bra. Det är ledig dag idag.
Ja, låter härligt. Mm. Ska jag berätta för er lyssnare att vi sitter alltså då på biblioteket i Gnosjö av alla ställen. Mm. För det är nämligen så du och jag, Niklas, vi har haft lite kontakt på Instagram. Och eventuellt om vi skulle komma och gästa podden. Men då har vi sagt att vi får höra och se var vi befinner oss i landet lite. För du bor i Småland och men du går just nu på polisutbildningen.
Just precis, det stämmer.
I Borås.
I Borås, ja, på distans.
På distans, ja. Mm. Intressant, och vi ska givetvis lyssna lite kring hur det är att gå polisutbildning på distans i Borås. Men du har en historik att du har jobbat mycket med ungdomar innan. Du är 35 år idag, vet jag. Mm. Så du har inte precis gått ut gymnasiet sådär, nej, du har gjort lite innan.
Ja.
Men du har jobbat lite med ungdomar i problemlägen liksom. Kan du berätta lite din historik innan du började på polisskolan?
Mm. Jag pluggade till fritidsledare 2008-2010. Mm. Och efter det så började jag jobba lite på fritidsgård. Och sen jobbade på någon högstadieskola med ungdomar och sånt där. Och sen för 6,5 år sedan ungefär så började jag jobba som fältsekreterare här i Gnosjö kommun. Då. Och då jobbade jag på socialtjänsten. Just jobba förebyggande med ungdomar. Då. Förebyggande, uppsökande. Ute på gator och torg, jobbar mycket tillsammans med fritidsgårdar, skolor och även polisen då, och andra aktörer då som möter ungdomar. Och ett mycket intressant och roligt yrke, man har varit med om mycket, träffat mycket ungdomar. Och nu har jag inte 6 år, det är ju ett tag, va? Det är inte jättelänge, jag har kollegor som har jobbat längre än det, men, men just under 6 år när man jobbar med ungdomar, tänk från 13 år till 19, det hinner hända mycket och man får liksom vara med i den utvecklingen. Det har varit jättespännande.
För oss då som inte bor i Gnosjö kommun. Gnosjö kommun är ju en väldigt liten kommun i Sverige. Men kan du berätta vad man kunde se då lite? Du får generalisera lite grann. Men vad kunde man se för ungdomsproblem i en sån mindre kommun där du har jobbat då? Mm. Vad kunde ni se för problem?
Det som är intressant när man tittar på det här, det är ju att just vi som fältarbetare, vi har ett rikstänkande nätverk. Kan man säga Riksförbundet för fältarbete. Vi brukar ha en konferens en gång om året där man träffar, då är det fältare från Umeå till Malmö och Lund och neråt där. Va? Och det som är intressant att se är att våra problem, om man säger som vi har med ungdomar i Gnosjö kommun, skiljer sig inte jättemycket från de problem man kanske har i Göteborg eller Stockholm och de här storstäderna. Skillnaden är ju att det är en annan omfattning på de här problemen. Att vi har ju inte lika många ungdomar.
Nej.
Jag pratade med för några år sedan med de som jobbar som fältare på Östermalm. Och de berättade att de någonstans beräknade de i sin målgrupp som var 13-18, så hade de 4,500 ungdomar i sin stadsdel som bodde eller som vistades eller som gick i skola. Och då kan vi titta på Gnosjö kommun då, där man har drygt 9,000 invånare. Och det är klart att man har ju olika förutsättningar, men just själva problemen med narkotika och missbruk, kriminalitet, de finns ju här också. Mm. Men det blir ju en annan omfattning. Så.
Men vad var ditt dagliga arbete då som fältarbetare? Vad gjorde du rent konkret liksom på jobbet?
Ja, dels så hade vi jobbade på socialtjänsten och så vi hade vissa uppgifter som var kopplat till socialtjänsten. Vissa delar av vår tjänst jobbade vi med kontaktpersonsuppdrag. Så vi fick uppdrag då från socialsekreterare där vi skulle jobba med en ungdoms alltså var som en kontaktperson, kanske hitta på lite aktiviteter, någon som behövde det. Mm. Utifrån någon som gjort en ansökan eller efter en orosanmälan som har gjorts då. Och sen jobbar vi mycket med det här uppsökande arbetet med ungdomar och skapa relationer till ungdomarna. Jättestor nyckel där var samarbetet med skolorna som vi hade. Mm. Vi har i Gnosjö kommun så har vi 2 högstadieskolor. Inte något hundratal elever då, totalt. Och att komma ut på skolorna, träffa de här eleverna. Och just det är det som är så spännande med det här förebyggande arbetet, att det är svårt att veta vilka individer man ska förebygga, så att säga.
Mm, jag förstår.
Så därför jobbade vi mycket med skolan. I skolan var alla ungdomar. Vi jobbade mycket med årskurs 7 tillsammans med områdespolis. Hade vi ett program som vi körde, informerade lite vilka är vi, vad jobbar vi med. Polisen körde sitt, vi pratade lite om det här med machokultur, killa, tjej, våld.
Mm. Annars brukar man ju höra det här klassiska sen. Ja, men vi såg redan på dagis att den här killen skulle bli stökig till exempel. Mm. Men du menar på att ni inte riktigt alltid kände av liksom vem som skulle sticka ut?
Ja, men det är det som är så intressant, att det finns de som man, precis som säger, man ser redan på dagis att här har man ett avvikande beteende. Och samtidigt finns det de här som flyger under raden och sen så kanske det händer någonting. Jag har varit med många gånger när vi har haft ungdomar som kanske där föräldrarna separerar. Mm. Och där ungdomarna då 14-15 års åldern, där börjar vi se det här nedbrytande destruktiva beteendet då. Man är ute sent på kvällarna, man umgås med, man byter umgängeskrets och sådana här bitar då. Och det var det som var så bra, tack vare att vi är en så liten kommun och att vi kan jobba väldigt tätt med skolorna, att om vi började se en ungdom ute, om vi inte kände igen honom eller henne, då var det inte någon från vår kommun.
Wow,
så, okay. Så bra koll hade vi liksom.
Ja,
då,
hade att det.
Och det är ganska kul att varit med och jobbat i ett sånt, man verkligen har stenkoll på sina ungdomar, om man säger. Mm.
För det som har varit återkommande när man har pratat, du nämnde ju då att ni hade områdespoliser här som också skötte sin information mot ungdomarna där när ni var i högstadiet till exempel. Men när man har hört de polisiära diskussionerna som vi har haft liksom i Snutsnack, är ju just när man pratar om personkännedomen är så viktig. Mm. Som du nämnde nu också. Men jag tänker, när kom det in någon form av intresse för polisiärt arbete då? Hur var kontakten med till exempel från er som fältarbetare med områdespoliserna i kommunen? Hur samarbetade ni?
Vi hade regelbundna möten. Kunde det varit var sjätte vecka eller någonting sånt där vi satt ner med vi från SOS, fritidsgården, skolan och områdespolisen då, där vi satt ner och pratade vad är aktuellt just nu i Gnosjö kommun. Ser vi några trender, ser vi några ställen, snackas det bland ungdomarna om det, nu har det varit fest på den adressen eller vad är det vad är det som är på gång liksom då? Mm. Och sen så givetvis i de situationer så kunde man inte sitta och prata om enskilda individer.
Nej.
Samtidigt som i en sån här liten kommun så ibland så, och när vi har personkännedom, skolan vet, fritidsgården vet och även polisen hade ju hyfsat bra personkännedom på, på dem som de behövde ha koll på, man säger då. Mm. Så blir det att man sitter och man vet att man pratar om,
men ingen namn.
Nej, precis. Och det ibland blir det nästan lite fånigt så, va? Men och sen givetvis sen vi på SOSTO har ju våran sekretess så kan ju inte lämna ut vad som helst liksom till fritidsgården eller skolan.
Eller polisen.
Eller polisen heller för den delen. Och ibland ställer ju det till det.
Ja, såg du ibland något problem rent så... Så där sekretessen kanske satte lite hinder för att lämna information som skulle kunna vara till hjälp till exempel för polisen.
Ja, det som områdespolisen var duktiga på, som jag tycker att de gjorde bra, det var att de jobbade hårt och jag är fortfarande, de är kvar och jobbar, så, men just mot narkotika och ungdomar och hitta de här kanske första gångs, för det är klart, ska man bara jaga pinnar och ta fast folk för narkotikabrott, då vet man vilka områden man kan leta och vilka personer man, du kan få narkotikabrott på samma person hur många gånger som helst egentligen, va?
Men åka och pinka av dem.
Ja, precis, och så får du många streck i statistiken, men just att man försöker jobba och hitta de här nya ungdomarna. Och ibland så kan det ju vara så att vi har ungdomar som själva har kommit till SOS och sökt hjälp, eller man har haft föräldrar som söker hjälp, och så har, då vill man ju kanske gärna säga då att han eller hon går på SOS och pinkar regelbundet och det funkar bra, men där finns ju den sekretessbarriären, så det kan ju bli så att en ungdom då, en 13, 14, 15-åring kanske, som går till SOS och lämnar urin på, tycker det är lite jobbigt och så, va? Men det finns kanske ändå någon, men sen kommer polisen och jagar på, skolan trycker liksom på att någonstans, man förstår ibland kanske att de här ungdomarna sparkar bakut och tycker det är för mycket. Och man tycker då liksom att jag går ju hos oss och pinkar, varför ska polisen komma och pinka av mig?
Jag förstår. Det skulle kunna vara till exempel då positivt om polisen visste att en person har gått och pinkat 2 månader och aldrig har pinkat positivt till exempel under 2 månaders tid. Den informationen skulle ju kunna vara att man kanske, då vet vi att den här killen eller tjejen är ren. Så behöver inte vi ta in den för pinkprov också. Ja, men okej, jag förstår. Ja, där finns det ju, där kunde det bli en liten block liksom.
Ja, och just det här att för ungdomens bästa, som kanske, det finns liksom en lucka där i man har motivation en kort tid i livet där kanske föräldrarna är på liksom, och man får in SOS, man kanske får bra kontakt med SOS, och sen så kommer snuten då liksom och kör sitt, och man tröttnar liksom på de bitarna då.
Men nu ska det ju bli snut.
Ja.
Men du måste också berätta hur, för det är väl inte så många som har jobbat på SOS som kliver över och blir, det är klart att det säkert finns exempel på det tror jag, men det är inte jättevanligt tror jag. Men hur kom dina tankar in kring att börja jobba liksom som polis då? Hur blev det först, om vi börjar innan du, hur blev du bemött av ungdomarna tycker du? Hur har du haft det att liksom snackar du kidsens språk?
Ja, det är ganska kul det där, för när jag började jobba då och hade jobbat något år, och så hittade vi någon gammal, jag tror det var i samband med någon flytt, vi skulle flytta kontoret och sådär, och så hittade någon gammal perm och sådär, det var ju kul. Suttit på samma kontor i 2 år, aldrig öppnat en perm i bokhyllan bakom. Men gick igenom pappa, så här, är det någonting vi ska spara? Så hittade någon gammal hot- och våldsplan. Den hade några år på nacken. Och en riskfaktor som man hade identifierat där, det var just att fältarna var kända av ungdomarna. I det sammanhanget när jag hade jobbat, man hade lärt känna ungdomar, så var det nästan snarare en skyddsfaktor. Mm. Att de visste vem jag var, jag visste vilka de var, och de visste att jag visste vilka de var. och man hade ju som sagt liten kommun, man har koll på föräldrarna också. Så några föräldrar har man spelat fotboll ihop med och sådär då, va. Så det var nästan snarare en skyddsfaktor. Jag vet ett exempel på det, det var när vi var träffade på några ungdomar i anslutning till busstationen. Och vi går fram och snackar med de här ungdomarna, och då ansluter det någon som väntar på någon buss. Vi känner inte igenom den äldre, 25-30 års åldern kanske då. Ganska sliten. Och han kom fram, han var ju social och kom fram och började snacka med ungdomar, snacka med oss. Och sen när han greppade att vi var SOS, då började han på oss. Jävla SOS, och de har sabbat mitt liv, de har tagit mina barn. Och hur nu var, och då kom ungdomar och säger, ja, men lugna ner, det här är liksom, det var ingen hotfull situation, men det var ju så här, stämningen blev lite. Och då kommer ungdomarna och säger, men de här är schyssta, det är schysst sos liksom. Och det är ganska tydligt kvitto på att då har man liksom den här relationen till ungdomarna som jag tycker att man bör ha i den rollen som fältarbetare då, att man och sen att man är tydlig i vad gör jag, vad är min roll i det här. Vi är inte kompisar, men om du har någonting du vill prata om, så kom och snacka. Jag har tystnadsplikt, men jag har också anmälningsplikt då. Att jag måste göra, blir jag orolig så måste jag göra en orosanmälan. Och det tycker jag, det har funkat jättebra under de åren som jag också, tack vare att man, att det är en sån liten kommun. Just att om jag vet någon gång man varit på någon fest på fredagskvällen, man har liksom hittat ungdomar, och man har ungdomar som, ja, men de har varit så pass berusade så de kan inte ta hand om sig själva. Och vid något tillfälle, jag har sagt att jag har jobbat länge som ordningsvakt och träffat på en ungdom som jag, om det här hade varit på krogen, personen har varit över 18, så hade det blivit en lobb kanske då, alltså lagen om omhändertagande av berusad person. Men det gör man ju inte när det gäller ungdomar sådär, men det har ändå blivit, man har gjort en orosanmälan, och det är klart att ungdomarna tycker det suger, de vill inte hamna på SOS.
Nej, såklart inte.
Men fördelen har varit då att då har vi kunnat, ja, men på måndag eller tisdag då kan vi gå till hans eller hennes skola, kolla, i många fall så vet vi exakt vilken klass de går i, kolla schemat, ja, men de har lunch där, ja, men då kollar vi är på samma ställen, vill du snacka, ibland vill de inte, och då kan man liksom förklara det, för det ta det på fredagskvällen eller lördagskvällen när de, det är liksom inte läge, utan då får man ju se till att man ringer föräldrar och gör det här liksom. Men sen så när man träffar dem i en lugn miljö, man kan förklara varför jag har gjort det här och vad som kommer hända. Att men du, nu kommer du och dina föräldrar få träffa en socialsekreterare. De kommer prata om vad det är som har hänt, om det finns liksom det här, och göra en förhandsbedömning. Är det här någonting som SOS ska jobba vidare med? Och då ofta så har det liksom, de har köpt det.
De har köpt det, ja. Men tänk, du har ju jobbat mycket då med mjuka, liksom så här, de mjuka värdena, att vi ska prata och kanske måste skriva en orosanmälan. Och är det någonting så måste vi kanske få prata med en till, en socialsekreterare och sådär. Men nu ska du ju snart liksom, nu kommer du kunna gå in med helt andra maktmedel också. Är helt tvungen att gå in med nya maktmedel, att liksom kvarhålla verkligen mot folks vilja. Och kanske den här lobben som du berättar att den måste, och du kommer ju också kanske agera mot de ungdomarna som du har stått och lyssnat på och hört saker som kanske, eller ja, vad de surrar om lite grann, men de måste ingripa.
Hur går det för Christian?
Ja, Christian.
Ja, men tjena Christian, det är Hasse Brontén.
Hallå, hallå, hej!
Hur är läget?
Det är bra. Vi hade en riktigt rolig lektion igår när vi började med öva på normalstopp av bil, alltså av fordon, så i polisbil stoppa ett annat fordon.
Ja.
För att genomföra nykterhet och körkort. Och det var ju liksom, ja, ut i två stycken polisbilar. Och man, den ena var figurant och den andra skulle liksom via radion få uppgifter. Och sen skulle man genomföra ett normalstopp på den, liksom, på lämplig plats längs en langsväg.
Mm.
Det var sjukt roligt. Det var jätteroligt. Det låter kanske konstigt, men det var jätteroligt att öva på och liksom se till att ställa upp bilen på ett sånt sätt att man skapar sig själv lite utrymme. Du känner säkert igen där.
Ja, just det.
Man har ju en tendens att bränna förbi en lite för snabbt när man står och jobbar där ute på en mörk väg.
Ja, men vad kul. Då var ju det en liten känsla av, eftersom ni är ute på allmän väg så att säga, och en liten känsla av att vara ute och ändå var polis, fast ni inte liksom gjorde några ingripande och sånt där. Det var första gången då alltså. Ja.
Ja, men det var det. Ute bland allmänheten, och det kändes, ja, det var roligt. Det var en väldigt rolig lektion och en kul upplevelse. Det stärker en liksom att få känna den där känslan när man är ute.
Ja, vad roligt. Vad ser du fram emot just nu då? Vad ligger i pipelinen som du ser fram emot?
Ett mörkerområde för mig är ungdomar, och den kursen kommer påbörjas nästa vecka också då, och löpa i 2 veckor.
Just det.
Det ser jag faktiskt fram emot att läsa lite om, för det där kan jag verkligen ingenting om.
Tack för att vi får en liten update av dig, Christian, och plugga vidare här nu. Vi vill ju inte ringa upp nästa gång och veta att du har flunkat.
Nej, jag ska
försöka
göra
snusstackars lyssnare stolta. Ja, det är bra. Du, tack och bock. Vi hörs nästa gång då.
Ja, hej
då. Ha det fint. Hej. Tanken där att gå över, om vi går tillbaka till den frågan som jag ställde förut men som vi pausade lite, att liksom, när dök tanken upp att jag tror jag söker in till polisutbildningen.
Mm. Ja, det är ju kul, för givetvis då så vet jag ju om jag är medveten om de här sakerna som man kommer ställas inför, givetvis. Samtidigt så tror och hoppas jag ju att vi har liksom en ganska spännande tid framför oss. Just det här med fler polisanställda, man ska ha fler polis i yttre tjänst också. Givetvis så ska polisen inte bli socialarbetare, men just det här att man kan sänka tröskeln i hur man jobbar. Mm. För nu mycket av det som man åker mellan, det är resursbrist, man åker mellan jobb, man kommer när det redan har hänt. Mm. Om man istället skulle kunna ha fler som jobbar mer på det här områdespolisiära sättet, man har den här kännedomen. Man känner igen folk, man kanske själv också igenkänner och kan jobba med relationer lite närmare och så.
Vi har ju exempel också i podden, och man kan ju ibland höra att poliser ibland har liksom utfört ett typ av socialt arbete, och det är nog också ibland, även om inte polisens roll är satt att göra den rollen. Jag menar, jag kommer ihåg ett avsnitt där Miriam var gäst, hon berättade om en polis som heter Ulf som tog henne i knät när hon var 14-15 och sa så här: här har du en 500, gå och handla den mat du behöver. Och idag jobbar hon också som polis och har träffat den här polisen efteråt, och du var så viktig för mig. Så jag tror att det du nämner, att liksom jobba mer proaktivt, och jag tycker man behöver väl inte vara någon forskare för att komma på att det skulle vara en bra tänk, att finnas där ungdomar finns, där brottslingar finns och så vidare, ha kännedom. Så att jag hoppas verkligen att det blir så att vi får fler poliser, och att det sättet som du nämner att jobba på kommer mer och mer.
Ja, och sen är det ju, tycker jag är spännande nu, för nu läser jag på distans. Mm. Jag läser i Brås, som är, jag har 7 mil dit, det tar en timme med bil ungefär. Det är också möjlighet. Det har gett mig möjligheten att börja plugga och ta det här steget också rent praktiskt. Jag har fru, jag har 2 barn. Att dra iväg ett flyttlass till Stockholm exempelvis då, eller plugga på heltid någonstans. Där man har, för nu har jag möjligheten att lägga upp studierna lite som jag vill. Mm. Kan plugga lite på kvällarna kanske under dagtid. När det passar mig, istället för att var iväg liksom hela tiden då.
Jag har alltid varit imponerad. Jag jobbade ju som lärare under en tid uppe i Stockholm. Då, men Jag är alltid imponerad av folk som hade barn hemma när man själva barn och vet hur mycket tid det kräver och hur mycket det lever om ibland kanske. Och ibland om man pluggar så krävs det en del fokus. Hur fungerar det att plugga med? Hur gamla är dina barn nu?
Jag har äldsta grabben, han är 5,5 och sen har jag...
Action.
Ja, absolut. Och så har vi en liten som är snart 8 månader. Uh-huh. Så där är den minsta där, han det börjar bli action på honom också kan jag säga. Man kan ju inte lägga honom på ett ställe och han ligger kvar.
Det är roligt för jag har ju en flicka hemma som också är snart i 8 månader. Så att det är samma situation där. Och det skulle vara tufft att sitta och plugga.
Ja, och det är det som jag tycker att man måste ju fortfarande lägga upp det lite som en arbetsdag. Jag sitter ju inte särskilt mycket hemma. Nej. Och pluggar, utan äldsta då, han har ju 15 timmar på förskola då, som han är varje vecka. Då. Jag brukar göra då att då åker jag och lämnar honom 9:00. Och sen sitter jag på ett bibliotek eller någonstans då där man kan få lite lugn och ro. Man sitter och sen gör man det som en arbetsdag egentligen. Man sitter, tittar på föreläsningar, pluggar, läser.
Har du den självdisciplinen också?
Ja, men just när man kommer iväg. Sitta hemma, det konstaterar du ganska snabbt att jag har ju inga glödlampor som behöver bytas hemma efter första dagen. Utan, den där lampan har varit sönder i 3 månader, men nu måste nog den bytas. Nu när jag ska sitta,
du går alltid att hitta prioritera någonting framför studier.
Ja, det är ju konstigt. Ja. Och för vissa funkar det att sitta hemma. Ja. Men jag tycker att det funkar. Liksom, man tar det som en arbetsdag, man kommer iväg från hemmet just.
Hur länge har du gått nu då, utbildningen?
Jag går första terminen nu. Så vi är precis liksom i början.
Hur känns det?
Ja, men det är ju roligt.
Ja, det är det.
Och sen är det här, ja, men man vill ju ut och jobba. Och samtidigt så klart man ska ju ta tillvara på den tiden också som man har tillsammans. Men man kommer varandra ganska nära. Och nu då när vi har de här, vi har ju 5 veckor per termin som vi är på plats på högskolan då, från måndag till fredag. Där vi jobbar med de praktiska momenten. Mycket med FTM då, fysiska teknik och metoder. Man är inne, man brottas, man lägger ner, man jobbar med de här, så man kommer ju varandra ganska nära.
Rätt fysiskt.
Det säger de redan första lektionen, så det här är någonting som ni måste vänja er vid, att vara nära era klasskamrater.
I dessa coronatider som det är just nu.
Ja, det är ju det. Men de har ju...
Får brottas i såna här handspel.
Ja, precis. Men nu så säger, nu har vi, jag har kommit precis från en vecka där nu, varit upp och gjort de här, och det är rätt så tuffa pass, framförallt de här fysiska passen när man kör 3,5 timmar mellan 1 och 4:30 kör man då, så har man en liten fruktstund på mitten där vi är och nu har inte vi gjort, men vet någon av de andra distansklasserna, de har haft någon sån hel dag, börjar 8:00, kör på liksom, och man börjar med armlås och sånt här liksom, kör man en hel dag, och det är liksom, man är rätt så mör, och jag tycker själv att jag är i hyfsat god form, men man efter en sån, man blir ganska mör i kroppen så efter sånt.
Jag förstår den här tanken, och jag tror jag tänkte exakt samma sak liksom, att man vill ut och jobba och man vill bli färdig polis och sådär. Men jag sa alltid det, som jag sa, glöm inte att det här är så kul tid på skolan liksom. För tror eller ej, men även polisyrket kan ju också bli, det blir bara ett vanligt yrke, åka till jobbet liksom. Även om det inte känns så. Men det är klart att distansen skiljer sig lite grann från att gå till plugget varje dag som man gör då, om man inte går på distansen då. Så men det är lysande också för dig som lyssnar och tänker att ja, men jag har också 2 barn hemma, och då är du, Niklas, ett exempel på att det i alla fall fungerar att ha en lösning som är annorlunda än att gå den, så att säga, citat, vanliga utbildningen.
Ja. Och det som jag tycker är lite roligt också, just när jag pratat med så tidigare, vet, för många år sedan, jag träffade någon polis i något sammanhang och så precis hört, för det här med distansutbildning har faktiskt funnits ett tag. Och jag frågade så här, hur är liksom kvaliteten på de poliserna som kom ut, som är distansare då, liksom, är det lite postorderpoliser eller men han sa att han tycker faktiskt att det, då hade han väl träffat en del som gått distansen i Växjö, att han tycker det är hög kvalitet på dem, och ibland till och med kanske lite högre, för att den typen av utbildning kanske lockas till sig de som är lite äldre, som har lite mer livserfarenhet och som har annat med sig i bagaget. Och det är det som är så kul, att jag är 35, jag är inte äldst, jag är inte den enda som har barn, utan det är ju en härlig blandning av människor som träffas, och det är så olika. Ett par till som har jobbat som ordningsvakt, vi har några som jobbat inom försvaret, och sen har vi någon som har jobbat inom försäkringsbranschen, någon jurist. Det är en sån som man vill ha i sin grupp när det kommer till grupparbeten och sånt, givetvis.
Men det är intressant att se att man kommer från andra branscher med tidigare erfarenheter. Vad tror du är till fördel för dig när du kommer in i polisyrket sen och har med dig de erfarenheterna som du har som fältarbetare och har jobbat på SOS och så där? Vad tror du att du kan ta med dig från ditt tidigare yrkesliv in i det nya yrket som polis?
Ja, det vet jag inte än. Nej. Men det är svårt att säga.
Du kan socialtjänstlagen,
ja,
kanske.
Precis. Den, man har hyfsat koll på den. Och sen just det här att sen givetvis kommer det bli en annan sak när man möter ungdomar med uniform på sig. Mm. Men just det här i bemötande och hur ungdomar ofta, särskilt de ungdomar som jag har träffat på som socialarbetare då, de har liksom en fasad, och gärna i grupp, då kan det bli stökigt och skränigt liksom. Mm. Men ofta så finns det ju, försöker man ha lite tålamod och jobba med, och särskilt då man kan jobba på det sättet att man träffar de här personerna och ungdomarna i sammanhang där det inte har hänt någonting.
Just det.
Och just att man kan snacka med ungdomar. Jag känner lite att det kanske är dit jag vill jobba med sen också, då, just jobba med ungdomar.
Ja, men intressant, för det var ju en följdfråga då. Vad är din målbild liksom när du är färdig polis? Och vet du vad som kommer hända när du är färdigutbildad? Var ska du då någonstans till exempel?
Jag har ju fått besked, får man numera i samband med antagningen, att i vilket polisområde jag kommer få göra aspiranten då. Och sen förutsatt att man får godkänt på aspiranter, så det är där det väntar en anställning, och det är ju Jönköpings polisområde, och det är ju liksom här i där jag bor, och där jag, som jag känner nu i alla fall, vill jobba. För som jag förstått det så tidigare, så var det så att då fick man, när du hade gått utbildningen, så fick man söka en aspirantplats, och sen då kunde man få en plats långt hemifrån.
Just det.
Och så för mig då, som sagt, vi har villa, två barn och hela de här familjen, det är inte så intressant då heller att dra iväg liksom och flytta, eller tacka nej vill man inte heller göra om man har gått en utbildning på ett och ett halvt eller två år, eller hur det ligger till där då. Så det känns ju bra liksom att ha det klart där, men jag vet att det här jag kommer hamna, och sen då så och någonstans som sagt jobba med ungdomar, och sen så tror jag att det blir lite så, även om man jobbar som ingripande polis, så tänker jag att det speglar lite ens egna intressen. Så där, vad väljer man i den mån man kan välja att jobba? Det är klart att jag har ju en bild att även när jag jobbar som ingripande polis, så vill jag kanske, om jag har tid, slinka in på någon fritidsgård, kolla läge, snacka med ungdomar, snacka med personalen, för jag vet att det är uppskattat av personalen också. Komma in och snacka lite så, va?
Kul, det ska bli intressant, för det man har märkt i podden, det är många som är på en speciell position inom polisen, så sa det här hade jag aldrig planerat att göra egentligen, men av olika anledningar och några bananskal hit och dit, så hamnar man ju på platser som plötsligt är väldigt intressanta, som man kanske inte riktigt hade planerat innan.
Nej, och jag har ju fastnat lite, för jag har börjat kolla lite på det här med IT och avrapportering. Ja. Det är faktiskt ganska intressant. Och liksom, och sen så får man ju, jag vet att många som tycker avrapportering och sånt här. Men just nu har vi bara börjat lite med det då. Ja. Men just att det var mer intressant än vad jag hade målat upp bilden av att det skulle vara i alla fall.
Okay, ja.
Och just det här, lite så här, hålla förhör och såna här saker. Och Jag kommer ihåg, halva klassen fick gå ut, andra halvan fick sitta kvar i klassrum och titta på en film, och sen så skulle vi liksom försöka vad det som hände på den här filmen. Och så att man håller för man lite stödantag, man skapar sin bild i huvudet och sen får man se den här filmen och hur mycket det skiljer sig. Och så fick man titta liksom, titta på klasskompisarna, vad de hade skrivit i sina förhör och sådär.
Jätteintressant. Alltså, intressant tycker jag är bara att åka på en trafikolycka i en patrull. Vi ser att det är två personer som har krockat då med varsin bil, och sen så går du och pratar med den ena och jag går och pratar med den andra, och det kanske inte är en solklar högerregel eller något sånt där, utan det kan vara ett annat som lite mer diffust fall, vem har gjort rätt och vem har gjort fel i alla fall. Då är det rätt intressant om de här två kollegorna kommer tillbaks. En har en sida av myntet som är helt polariserat åt det hållet, och en har då den andra sidan av myntet. Lite intressant hur man står då kanske på den ena eller på den andra sida. För man har fått två beskrivningar av exakt samma händelse, men av två helt skilda personer som då menar på att nej, men jag gjorde så, och den andra menar så här, jag gjorde så. Och det där är ju en sak för svensk polis när man avrapporterar, att man ska då vara så, alltså bara så beskrivande vad har hänt så att säga, och inte lägga någon egen värdering. Jag tror att det är ju vi helt ointresserade av, alltså, utan av polismannens åsikt, utan vi vill bara veta vad du har fått in för information och beskrivning. Så att
vi har ju faktiskt en bok som heter just Skrivande polis i kurslitteraturen. Så här, hur skriver man protokoll, PM och alla de här bitarna på ett neutralt och bra liksom myndighetssätt som ändå inte ska vara ett avancerat språk. Och det är liksom, det är inte,
börjar
inte
ni fortfarande anmäla med sig? Dag som ovan patrullerade, det körde man alltid, kom varje anmälan började så. Dag som ovan patrullerade den och den polismannen i radiobilen.
Ja, men det är ganska kul ändå just med de här. Som jag har förstått det så har det har ju hänt lite på det området just med datorsystemen. Det här liksom att jag tror inte man behöver skriva samma sak på fler ställen. Så liksom, har du skrivit ett datum så liksom då hänger det med kopplat till ett ärendenummer. Och liksom sådär då att det, just om man jämför med skrivmaskin. Eller.
Ja, fan, det var faktiskt skrivmaskin på min tid. Jag vågar knappt berätta, för det avslöjar ju min ålder.
Men fax finns kvar, kan jag säga.
Ja, det är helt makalöst. Ja. Att jag tror att det är på vissa myndigheter så här, du måste faxa, men ja. Hört talas om mail. Ja. Men vad är det intressantaste ämnet nu då på skolan då? Förutom avrapportering.
Ja, om vi tar bort det här då. Så. Vi har ju börjat snudda lite på juridiken. Vi hade tenta nu i måndags. Jag har läst en kurs också som heter juridik i eller polisen i samhället. Som gjorde också tenta i måndags. Det var en härlig dag. Och det vi pratade lite om det i gruppen, och just hur de två ämnena skiljer sig lite, och just inför tentan då liksom man ska visa för polisen i samhället, det är ju alltså lite samhällskunskap, statsskick och de här sakerna liksom, hur är svenska samhället uppbyggt och hur polisen är uppbyggd organisatoriskt och så.
Det är allt från riksdagsregering och lite så,
och ner på kommunal nivå egentligen. Och hur man inför en tenta då, där gäller det liksom att komma ihåg saker. Och sen så är det vissa saker som man vet ändå och sådär, va? Men rent kunskapsmässigt, jag måste läsa en text, jag måste titta på en föreläsning, ta till mig den kunskapen. Men alltså juridiken så handlar det lite mer om att knäcka den här koden just med att slå i lagboken, för den fick vi ha med oss på tentan då, liksom att, och hur de här olika lagarna kan vara
tolkas lite.
Och hur de är ihopkopplade och hur vissa lagar gör att det blir undantag i andra lagar och så vidare då. Och det är ganska ett nytt ord som jag lärt mig på utbildningen, subsidiär, som innebär att en lagstiftning är liksom en grund, som förvaltningslagen är en subsidiär lag då, där polislagen har andra bestämmelser kring samma saker och därför är det polislagen som gäller.
Och bra att du förklarade det, för det hade inte jag kunnat göra.
Och sen så har vi just det här med vi läser om FTM, som jag nämnde, de fysiska bitarna då, med grepp. Börjat lite med vapen, vi kör bil. Och det är det som jag tycker är kul med distansen också. Jag har pratat med färdiga poliser som berättar att vi fick inte börja köra bil förrän i termin 2. Det gjorde vi på om var första eller andra veckan. Men då är det fick parkera. Och
körgården är den.
Ja, precis. Och det är ju som jag förstår det är ju för att vi inte ska skrapa bilarna i garagen sen när vi kommer ut. Liksom, och, ja, just det, och just den här fina. Och det ska jag säga att Volvo V90, det är en stor bil.
Ja, det är
en
stor.
Mycket stor bil. Men det så det är väl det vi har kommit igång och börja med nu. Och det som jag tycker är alltså de här FTM-passen, det är ju roligt, man får
lite action.
Ja, jo, men det blir lite så. Och sen är utmaningen att hålla på en bra nivå. Mm. Och som var instruktörer väldigt duktiga med att påtala hela tiden liksom att nu prövar vi.
Ja, jag tyckte alltid det var någon i klassen som skulle bända lite för mycket. Liksom.
Och sen så är det svårt också sådär för mycket är ju upp till den här figuranten då, om man säger, han som är boven, att håller han in armarna, men det är klart, det är svårt. Men det roliga där är också att se att, för jag har ju som sagt jobbat som ordningsvakt, och man har ju några av de här sakerna är ju inte helt främmande om man säger. Nej. Så, utan men ändå hur mycket det finns att lära sig, och just det här hur man, för jag har ju gått utbildningar inom det där också, men hur man ofta kanske fastnar för en eller ett par tekniker. Och sen får man lära sig, så finns det här smörgåsbordet. Mm. Och jag kommer fastna för det här ledgreppet om man tar tag i armen, om en kollega kanske jobbar på ett annat sätt. Men det är liksom, grunden är samma. Och det roliga här är också att se hur klasskompisarna också utvecklas. Jag känner det själv, att jag får ju betydligt fler verktyg. Men också hur kanske klasskompisarna, ja, med bakgrunden inom försäkringsbranschen då, kanske snappa upp och lära sig och hur snabbt, och det har några av våra instruktörer sagt också. Vi har ganska många, de är inte med liksom på varje, utan det var någon som vi hade häromdagen som varit med på vårt andra pass, och han sa att vilken utvecklingskurva på det här gänget, och se liksom hur vissa saker som man fick tänka på i början, hur det kommer automatiskt nu. Sen om man håller benet när man håller i armen och sådär, liksom man ska hålla det bakom gärningspersonens ben och så vidare.
Intressant. Många av de där basgrejerna är ju kvar hela tiden, tycker jag. Man använder verkligen dem när det blev lite stökigt. Så jag har aldrig varit en superstark person, men att ha de här greppen, och när man väl får dem så är de väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm.
Men det är intressant, just som en av våra instruktörer sa det, att det ofta så är det så, är du en väldigt, väldigt stark polis, då klarar du det med styrka. Men problemet blir då den gången du faktiskt möter någon som är starkare. Mm. Då har du kunnat förlita dig på styrkan så länge, och då har du liksom inte kanske jobbat med de här, just själva tekniken och hur det liksom kan ställa till det då.
Jag kommer ihåg, jag var uppe på Malmskillnadsgatan, jag var helt ny polis, ung, jag var ju väldigt lätt, alltså jag är ändå 1,87, men jag vägde 68 kilo när jag började på polishögskolan. Det var inte den största killen i stan. Och då var det en sån gammal, tänkte en sån gammal riktig grovarbetare som stod uppe på Malmskillnadsgatan. Han var lite full, han kanske var ute och spanade efter någon bruda där liksom. Och han var lite stökig, så jag skulle flytta på honom liksom sådär. Nej, men du kan inte stå här, du står i vägen för trafiken också. Så jag tar tag i någon form av sånt här transportgrepp liksom. Då bara lyfte han undan mig liksom. Alltså han bara lyfte undan mig. Och jag bara kände så här: okej, okay, men du kan stå där, det är helt okej. Okay. Så ibland är det verkligen en brutal råstyrka, någonting som man också märker av när opponenten är väldigt, så man måste anpassa sig.
Och det är också just våra instruktörer, det är rätt så roligt faktiskt, för att om det var första eller andra dagen så var Peppe och pratade hos oss. Han var ett gäst här innan från Göteborg.
Just det.
Och så sa han det att han inledde väl nästan i princip med det att han var lite irriterad på polisutbildningen i Borås, just för att de har tagit de allra bästa polkon-instruktörerna till utbildningen, okay. Så att de är inte kvar ute och utbildar poliser.
Nej,
liksom,
de är inte
inom
Göteborg.
Nej, precis.
Göteborg.
Så det var lite irriterad. Men det är ganska kul, för just när man har de här som man vet är, de har den här långa erfarenheten Och då när du har en polisutbildning som är så pass ny, så är det instruktörer som kommer relativt nyligen också från verkligheten, om man säger. Mm. Och hur de liksom kan berätta. Och det är nästan det som jag tycker är kul också, att berätta om de tillfällen där det har gått åt pipan. Mm. Man ser liksom de här killarna och tjejerna som är jätteduktiga, men de klarar inte alla situationer heller.
Det är så svårt ibland alltså.
Och samtidigt så vet de vad de snackar om. Så.
Och det är också de situationerna när man inte klarar med de här teknikerna, när man tar till tekniker som ser också när någon kanske står och filmar, som det ser inte bra ut. Mm. När det blir, men när man ska försöka få ta på någon. Hoppas det inte kommer i någon sån. Alltså Niklas, så spännande att höra kring ditt tidigare liv och att du byter, gå in från det här mer sociala in till polislivet. Det är nästan så jag får fånga upp det om några år igen och se hur det har gått. Men jag kommer ändå inte släppa det med den sista frågan, som givetvis är om du kollar på polisfilmer.
Ja, jag är ju inte polis än, så jag tänker jag är ganska safe där när det gäller dem. Jo, men så det är klart. Det gör man ju. Och sen givetvis är det så att jag känner en del poliser, jag har jobbat haft en bakgrund i försvarsmakten också, så där liksom med vapenhantering, och man vet liksom att pistol skjuter det kanske 10 meter, 15-20 kanske max då, med hyfsad precision och så vidare då. Så det är vissa såna här små grejer som man stör sig på. Samtidigt så får man ju förlika sig med det är underhållning. Samtidigt så finns ju en tv-serie som jag skulle vilja rekommendera. Ja. Jag vet inte om den har varit med i podden tidigare. Men Brooklyn Nine-Nine. Ja. Komediserie. Den är ju utflippad totalt. Jag tror väldigt lite förankring i hur det är att jobba som polis i USA på riktigt. Men just det underhållningsvärdet och sen det här som jag ändå tror att det speglar kanske den här lite
jargongen
och det här, så här kårarna, det här tillsammans med ett lag, man känner, man skämtar, man skojar, man är liksom, men när det väl gäller så ställer man liksom upp för varandra. Och sen i den här tv-serien, så visst är utflippat det tar ut sina ytterligheter då, va? Men just den här kamratandan och det, och som jag även då, som man har upplevt inom försvaret och de här bitarna, att det är... Ja, men
jag blir ju såklart glad när du rekommenderar en komedi. Det är inte ofta, men vi behöver ju garva också, och det kan jag säga, det tror jag är en av de mina minnen, alltså positiva minnen av polisyrket, att mycket skratt, och det behöver man i ett yrke som polisyrke, tycker jag.
Och just den här kårandan som jag inte ser som något negativt, utan den här sammanhållningen, det blir liksom ett sätt att överleva egentligen ibland.
Ja, absolut. Bra tips, och jag har också fått lite förfrågningar om att jag inte kan lägga upp de här filmtipsen lite mer tydligt, och man är inne och vad var det för tips nu igen? Så jag ska faktiskt försöka göra en genomgång och lägga upp kanske lite IMDB-länkar på Snutsnacks Facebook-sida, och där då givetvis Brooklyn Nine-Nine givetvis ska komma upp. Väldigt roligt också för övrigt. Jag har sett den också. Stort tack Niklas.
Tack.
Och jag vet att du har föreläsning i eftermiddag. Lycka till med den.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Vi är givetvis tillbaks nästa vecka, om inte corona har tagit över hela samhället och allting är nedlagt. Men det hoppas vi väl verkligen inte. Följ oss gärna på Snutsnacks Facebook-sida eller på Instagram. Sprid om du tycker podden är bra. Du får gärna prenumerera eller skriva en recension på iTunes. Det skulle verkligen uppskattas. Ha det fint. Hej släng.